Vi vänder oss återigen till det här välsignade brevet som har följt oss under en lång tid, första Petrus brev. Nu ska vi läsa återigen ifrån första kapitlet, den 23 versen, fram till det andra kapitlet och den tredje versen. Första Petrus brev 1, 23 till första Petrus brev 2 och 3. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Med Guds ord öppet framför oss, låt oss förenas i bön. Fader, vi är så beroende av att din ande talar till oss, din ande verkar på våra hjärtan, din ande öppnar skrifterna för oss. Vi tackar dig för att du har fött oss på nytt och du gett våra ögon ljus. Tack för ljuset som strålar fram i evangeliet om Jesus Kristus. Tack för ljuset som har lyst upp våra hjärtan. Tack Herre att du har låtit nåden flöda över oss med insikt och förstånd. Och nu söker vi dig av hela vårt hjärta för att du ska tala till oss genom ditt heliga, dyrbara, tillräckliga och underbara ord. Vi tackar dig Herre för skrifternas tröst och vittnesbörd. Hjälp oss att tillgodogöra oss det som är viktigt för oss här och nu. Tack för de tidlösa sanningarna som bär våra liv och bär dem ända in i evigheten. Vi ber dig nu om välsignelse över vår stund tillsammans inför ordet. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Amen, amen. Ja, vi tittade förra gången på det här med att lägga bort all slags ondska. Och att Petrus hade preciserat social ondska. Alltså ondska som bryter ner relationer. Falskhet, hyckleri, avund och förtal. Vi tittade lite på det där. Och för att vi är födda på nytt genom Guds levande ord så ska allt sådant här trängas ut ur våra liv och försvinna ur våra liv. För Guds levande ord står i diametral kontrast, i diametralt motsatsförhållande till ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Guds ord är rent, det är levande, det är fullkomligt, det är fyllt av sanning och helhet och fullhet. Så fortsätter Petrus med en märklig mening, eller hur? Han säger, längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Och vi kan ju inte annat än se den lilla nyfödda på mammans bröst framför oss. Den där naturliga och den där omedelbara ingivelsen, instinkten att börja tillgodogöra sig modersmjölken. Och det är också så, vårt förhållande till ordet, när vi blir födda på nytt så väcks och föds någonting inom oss. Vi vill ha del av den andliga näringen, den andliga födan. Har man inget som helst intresse, inget som helst behov av att växa till genom Guds ord, då bör man fråga sig om man verkligen är född på nytt. En församling som inte har något intresse för Guds ord är en församling som är i ett dåligt skick och som behöver revidera och som behöver pröva om den verkligen är i tron. Men Petrus säger, längta som nyfödda barn. Det är naturligt för nyfödda barn att längta. Och det är så underbart att det inte är genom lag och förbud och krav, utan genom längtan som Gud låter de nyfödda barnen hitta rätt. John Gill, som är en gammal baptistförkunnare och bibelkommentator, han skriver så här. De var som nyfödda barn, inte på grund av sin brist på kunskap eller oförmåga att förstå läran om rättfärdighet, eller inlärningssvårigheter av gudomliga sanningar. Nej, inte på grund av sin stora tafflighet, efterblivenhet och ofullkomlighet. Inte heller på grund av sin oförmåga att ta in och smälta evangeliets kraftiga föda och finkänsliga budskap. Inte heller för sin lättlurade eller lättpåverkade instabilitet och naivitet. Inte heller för svaghet i tro, för att de inte kunde stå på egna ben eller inte kunde försvara eller försörja sig själva. Men de var som nyfödda barn på grund av att de var oförargliga och oskuldsfulla, saktmodiga och ödmjuka, och för uppriktigheten i deras tro, i deras kärlek, i deras lydnad och i deras bekännelse. Så här ser vi alltså att nyfödda barn handlar inte om barnslighet, utan det handlar om det oförärliga, oskuldsfulla och det uppriktiga. Detta gjorde att de längtade efter renhet, det rena. Man vill inte ha blandad kost när man har blivit född på nytt. Man vill inte ha ny andlighet och kristen andlighet. Man vill inte ha främmande filosofier och bibelundervisning. Nej, man vill bara ha det som är rent och springer fram ur den rena andliga mjölken. Visst är det spännande att Petrus talar om Guds ordet som modersmjölk. Jag läste lite om modersmjölken. Fakta om modersmjölk. Det finns en sida om det där, fakta om andning och modersmjölk, i Rikshandboken, skriven av Ulla Idenstedt som är barnsjuksköterska och vårdutvecklare i Stockholm. Och där kan man läsa bland annat att modersmjölken innehåller alla näringsämnen barnet behöver under sina första 6 månader. Så är det med Guds ord, det innehåller allt vi behöver. Och råmjölken, står det, är den första mjölken som produceras. Den innehåller högre halter av proteiner, fettlösliga vitaminer och mineraler än den mogna mjölken. Proteinernas sammansättning har en högre koncentration av så kallade sekretionsantikroppar än den mogna mjölken. Så vi ser alltså att det finns en speciell sammansättning i modersmjölken för nyfödda, och så förändras strukturen. Visst är det underbart? Vi börjar med grunderna i tron och får växa till i tron. Vi har läst också så här: den första mjölken som barnet får vid amningstillfället är tunnare och släcker törsten. Och mjölken som kommer i slutet av måltiden är fetare och mer mättande. Visst är det mäktigt? När man tänker på det i andlig bemärkelse är det ju bara så fantastiskt. Gud röver våra hjärtan och så ger han också substans genom sitt ord. Därför är det bra att barnet får äta klart, stod det, och släppa taget av sig självt. Fettet är specialanpassat och dess fettsyror är särskilt värdefulla för nervsystemets och hjärnans utveckling. Jag tycker en underbar predikan om det livgivande ordet, de feta rätterna, det mättande, och att vi måste äta färdigt för att få tag på hela. Vi kan inte bara plocka ut favoritsanningar, utan vi behöver ha tag på allt som finns i Guds ord. Allt som finns av kristna sanningar som flödar fram ur ordet. Det står också att modersmjölken innehåller sockerkedjor, oligosaccharider som binder virus och bakterier och på så sätt oskadliggör dem. Vi vet också att Guds ord är andens svärd som förmår att stå emot den onde och bana väg genom fiendelägret. På samma sätt är modersmjölken någonting som oskadliggör de bakterier och virus som kan skada oss. Alla dessa främmande läror, alla dessa främmande ismer, alla främmande filosofier, all främmande andlighet. Det enda som kan oskadliggöra det är den rena andliga mjölken. Så tillbaka till Guds ordets substans. Det står också att modersmjölken innehåller ämnen som stoppar eller dämpar inflammationer. Åh, vad Guds folk dras med mycket andlig inflammation för att man inte vet vad skrifterna vittnar om. Vad man går och drar på förkastelse, går och drar på utanförskap, går och drar på fördömelse, går och drar kanske ibland till och med på ångest och depression som skulle kunna lindras med hjälp av dessa kärlekshälsningar från Guds eget ord. Någonting som var mycket intressant, det var att det stod att modersmjölken innehåller antikroppar mot mammans tidigare infektioner. Så det mamman har varit drabbad av, det finns det antikroppar mot som barnet får genom mjölken. Och jag tänker på Jesus. Jesus Kristus som drabbades och bar våra synder på korset. Han upplevde verkligen infektioner av ett slag utan motstycke i historien. Han blev gjord till synd. Så i Kristus så finns antikroppar mot synden. För han bar dessa tidigare infektioner för din och min skull. I Guds ord finns kraft som helgar oss och renar oss från synd. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Tack gode Gud för antikropparna mot ondskan som finns i ditt ord och i evangeliet som förmedlas genom ordet. Kraften i Jesu blod som renar från all synd. Jag läste också att det finns levande immunceller från mammans immunsystem i ordet. Alltså det finns ett skydd. Ordet skyddar oss. Vi är beskyddade genom att vi bygger våra liv på ordet. Salig är den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. Störtfloden kom, men huset stod kvar. Det finns ett skydd i att bygga sitt liv på Guds ordsanningar. Någonting mer som fanns i bröstmjölken kallas för nukleotider. Det är små byggstenar som bygger upp arvsmassan i cellernas kärnor. Därigenom höjs barnets egen produktion av vita blodkroppar och som reglerar immunsystemet efter behov. Små byggstenar som bygger upp arvsmassan i cellernas kärnor. Vi ska bygga upp varandra på vår allra heligaste tro. Låt oss byggas upp till ett andligt hus. Och vad är det för byggmaterial? Jo, Guds ord bygger upp oss. Paulus överlämnar församlingen i Efesus till Guds nåderika ord som har kraft att bygga upp och bevara dem. Visst är det fantastiska bilder som Petrus slår an när han säger att vi ska längta som nyfödda barn efter den andliga mjölken. Så läste jag också att med bröstmjölken hindrar förstoppning. Så är det väl också med Guds ord. Att det som ska ut, det kommer ut genom Guds renande kraft, genom Guds ord som talar om för oss vad vi ska göra oss av med. Vi läste ju faktiskt om det. Lägg därför bort, gör er av med all slags ondska. Hur ska vi veta vad som är ondska? Guds ord hindrar förstoppningen. Ja, jag vet att bilden blir märklig, men det var ändå intressant tycker jag. Ja. Och så står det också att bröstmjölk är skyddande mot senare övervikt och fetma. Det är ju sådär att vi kan bli övergödda om vi inte delar med oss, om vi inte är generösa. Vi är hjälpredikade men har inget utlopp. Guds ord manar oss. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva ni har fått. Och vi får gå ut och vara i rörelse för Kristus och behålla vår andliga spänst. Ordet skyddar oss från att bli andligt överviktiga. Så här kallas alltså evangeliet, Guds ord, för ren andlig mjölk. Och det är intressant att det står ren mjölk. Paulus talar ofta om att läran måste vara ren. Kristen lära blir ren när den bygger på evangeliets grund. Om evangeliet, alltså Guds ord om vad Jesus Kristus har gjort på korset för oss, när han bar våra synder, dog och uppstod, och att tron på honom föder oss på nytt och ger oss ett evigt liv. Om evangeliet störs eller rubbas av en lära som förkunnas, då orenas näringen. Jag skulle vilja säga så här, evangeliet är standarden mot vilka alla kristna budskap måste prövas. Evangeliet om Guds fria nåd i Kristus Jesus och tron på honom alena som vägen till rättfärdighet och evigt liv. Det måste vara den absoluta grunden. Så fort någonting kommer in och knaprar på det eller vill nagga evangeliet i kanten, så avfärda det direkt. Evangeliet är tonarten i vilken alla andra budskap ska spelas. I Titus 2:1 kan vi läsa: du ska predika det som stämmer med den sunda läran. Och i andra Johannes brev, som vi inte så ofta läser, så står det så här i vers 7: den som går utöver Kristi lära, han har inte Gud. I den sista folkbibelöversättningen står det: den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Nästan ännu starkare. Och så står det vidare: den som blir kvar i hans lära, han har både fadern och sonen. Kristi lära, läran om Kristus, vem han är, vad han har gjort. Med andra ord, evangeliet måste vi alltid stanna kvar i och förbli i, om vår undervisning ska kunna kallas för sund. Alla dessa överandliga, spekulativa, halvgnostiska, prestationsångest, förkunnelse, genrer som ofta strider mot evangeliet, det måste vi lämna därhän, måste vi ta avstånd ifrån. Hebreerbrevet 6:1 står så här: låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse och döda gärningar, omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Här ser vi det: lägga grunden och sedan längta efter att föras mot fullkomningen. Längta som nyfödda barn efter ren andlig mjölk. Tänk att vi får komma samman tisdag efter tisdag, söndag efter söndag, med en längtan efter att få ta in den rena näringen. Det är bättre än att längta efter de finaste restaurangbesöken. Vad händer? Jo, längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning. Utan denna evangeliska undervisning, evangeliska näring, så växer inte församlingen, så växer ingen kristen. Du kan inte växa utan att äta. Det finns många frälsningsamekorer som tror att de ska växa utan att äta. Bibelundervisningen har reducerats till ett nästan noll. Och så tänker man att man ska växa. Aj, 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 aj. Så absurt och dumt. Be Gud att han förbarmar sig över församlingar, så att det växer en längtan i de pånyttfödda efter att få dricka av den rena andliga mjölken och växa upp till denna frälsning. När Petrus skriver frälsning här, så menar han inte att vi så att säga blir födda på nytt genom en tillväxtprocess, eller att vi blir rättfärdiggjorda i en tillväxtprocess, utan han menar att vi ska växa upp till den frälsning som är oss given. Alltså, han pekar på helgelse momentet, helgelsedimensionen i frälsningen. Vi växer i helighet. Vi växer upp i den frälsning som är oss given. Vi blir det vi redan är. Vi växer i det som är oss givet. Den här principen har vi sett gång på gång i Petrus första brev. Han upprepar ständigt att det är i kraft av Guds ord. Genom att vi blir uppfyllda med uppenbarelse och insikt om Jesu identitet och verk. Och att det är genom det som vi växer i vår helgelse eller växer upp till frälsning. Att vi undervisar i honom, i Kristus, är en avgörande faktor alltså för vår andliga utveckling. Och vår successiva förvandling, vår successiva mognad också i Kristus likhet. Så att växa upp till frälsning är att växa i Kristus likhet. Paulus framhåller också den här underbara verkan av att vara förankrad i evangelium om Jesus och hans fullbordade verk. Och hur man växer i det. Fantastiskt bibelställe. Efesierbrevet 4:20. Ni har inte lärt känna Kristus på ett ytligt sätt. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Ser du det? Förnyelse till ande och sinne. Klädd i den nya människan. Omskapad till likhet med Gud i rättfärdighet och helhet. Hur sker det? Man lär känna Kristus, får undervisning i honom, vem han är och den sanning som finns hos Jesus, vad han har gjort. Så växer vi. Halleluja! Genom den rena andliga mjölken så växer vi upp till en frälsning som blir synlig för världen. Och så slutar Petrus vårt lilla avsnitt här. När ni nu har smakat att Herren är god. Är du tacksam att du har fått smaka att Herren är god? Han är inte emot dig, han är för dig. Han är inte emot dig, han är med dig. Han är inte emot dig, han går vid din sida och bär dig. Herren är god. Det är en inneboende egenskap hos Gud. Han är den gode guden. Jag är den gode herden, sa Jesus när han gav uttryck för Guds natur. Jag är den gode herden, den gode herden ger sitt liv för fåren. John Gill, som jag tidigare har citerat, han säger så här: de har smakat att Herren är god. Det innebär att de har en frälsande och erfarenhetsmässig kännedom om Kristus. De har upplevt honom och frälsningens välsignelser. De har fått honom uppenbarad inom sig så att de känner att han bor i dem och de i honom. De livnär sig på Kristi fullhet, tar emot mer och mer nåd och lever av tron på honom. De tar emot näring från honom. Vilket underbart sätt att uttrycka sig. Vi har smakat att Herren är god. Guds godhet uttrycker sig först och främst i hans frälsning och hans omsorg om sina barn. Men vi behöver också förstå hans mer vittgående godhet när han låter oss uppleva det mörka och svåra i livet. Även när vi går igenom det tuffa så är fortfarande Gud god och hans syfte med allt är ett gott syfte. Inte bara ett gott utan det bästa är faktiskt hans syfte med oss. Tänk dig, inte bara det goda utan det bästa. God, godare, godast eller god, bättre, bäst. Genom allt kan vi hela tiden påminna oss om den här underbara sanningen. Ni vet, sanningen om syftet, Guds syften, Guds avsikt med sina älskade barn. Och ni förstår vilken vers jag tänker på, Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa, just det, för de som älskar Gud, för de som är kallade efter hans beslut. Lyssna nu på sammanhanget. Utifrån det vi har sagt. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Vill du smaka Guds godhet? Vill du växa upp till frälsning? Välkommen att bära fram dig själv vid altaret idag. Vi ska ta en stund av bön och tillbedjan och lovsång. Välkommen i Jesu namn medan vi sjunger. Amen.